Finanskrisen 2008 var den värsta sedan den stora depressionen på 1930-talet. Det var en bostadsbubbla som sprack i USA och det satte igång en kedjereaktion över hela världen. Det som gjorde att storbank efter storbank gick i konkurs. Storföretag varslade och stängde. Hela länder gick i konkurs. Och de politiska spänningarna i världen blossade upp. Följderna blev ganska katastrofala. Det som hände var att Lehman Brothers, en av de katalysatorerna, var Lehman Brothers, som var ett stort finansföretag, som gömde över 50 miljarder dollar i lån förklädda som försäljningsvinst. De gick bankrutt och tvingades in i den största konkursen i amerikansk historia. Det saknades bevis för att fälla dem. Så de kom undan. Men det här skapade kedjereaktioner, och vem var det som drabbades av det här? Jo, den här bostadsbubblan sprack. Vad som hände var att personer hade lånat mer än vad de klarade av att betala tillbaka. Och när de inte kunde betala tillbaka så fick det kedjereaktioner och folk blev vräkta ur sina hus. Det här är från 2010 och där så stod det i då läget. I nuläget så hotas 4,2 miljoner amerikanska bolåntagare med vräkning och bortauktionering. Alltså de auktionerar bort deras hus, meddelar amerikansk press. I slutet av 2012 beräknas 3,5 miljoner av dem ha förlorat sina hem. Och det ska läggas till de 6,2 miljoner som redan gjort det sedan bolånebubblan brast. Så det var nästan 10 miljoner människor som hotades med att förlora sina hem och som redan hade förlorat sina hem. Och fick leta annat boende. Många fick bo på gatan till och med. Nära 30 miljoner människor förlorade jobbet sedan 2007 på grund av den pågående krisen. 30 miljoner människor blev arbetslösa. Vilket innebär att det globala antalet arbetslösa är 200 miljoner år 2012. Inte nog med det, men de personer som levde under fattigdomsgränsen ökade med 100 miljoner under den här finanskrisen. Finanskrisen gjorde också att antalet undernärda sköt i höjden till 1 miljard människor. Och det blev upplopp och våldsamma protester runt om i världen. Vad var det som låg till grunden för den här finanskrisen? Gång på gång så märkte man att det var girighet som låg till grunden i mångt och mycket. AIG var en av de företagen som drabbades, eller som höll på att gå i konkurs, precis som Lehman Brothers gjorde. Men det står så här: när man fick nys om att AIG, det misslyckade försäkringsbolaget som endast existerar på grund av 170 miljarder dollar av skattebetalarnas pengar, skulle betala ut 165 miljoner i bonusar, blev responsen snabb, skarp och förutsägbar. Så det var ett stort försäkringsbolag som inte klarade av, de skulle gå i konkurs, och när den amerikanska staten fick skjuta till 170 miljarder dollar utav skattebetalarnas pengar för att företaget skulle överleva. Medan personerna som hade över 10 miljoner utav dessa vanliga personer hamnade på gatan, förlorade sina hus. Men du tar de här pengarna utav skattepengarnas medel som skickades till det här företaget, så gick 165 miljoner utav dem till bonusar för företagschefer och sådant. Vilket förstås gav en skarp och förutsägbar respons, som de säger här. En värre röra är att de 44 miljarder av skattebetalarnas pengar som AIG betalade i räkningar till andra finansbolag. Många av de betalningarna gick oavkortat ner i kassan hos samma Wall Street-banker som betalade ut 20 miljarder i bonusar 2008. Så, utav de här 170 miljarderna så var det 44 miljarder som de betalade i räkningar till andra banker. Och dessa banker, eller dessa företag, hade också gett ut 20 miljarder i bonusar 2008. Så vi ser att girigheten var det som ledde till mycket utav den här krisen som vi ser. Inte undra på att Paulus skriver till Timoteus att kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Lägg märke till att det står inte att pengar är roten till allt ont. Men det står att kärleken till pengar är roten till allt ont. Tänk på slavhandeln under 1700-talet eller 1600-talet. Vad var det som låg till grunden för den? Ja, det var girighet. I grund och botten till mycket många krig grundar sig på girighet. Girighet är roten till en hel del mycket ont. Om vi tittar på ekonomin, fördelningen av rikedomarna i världen, så ser vi att hälften av världens tillgångar ägs av 1% av befolkningen. Känns det jämnt fördelat? Hälften av världens tillgångar ägs av 1% av befolkningen. De rikaste procenten äger 65 gånger mer än de fattigaste hälften. 65 gånger. Det är inte några små summor. 65 gånger mer än den fattigaste hälften, den rikaste procenten. De 85 rikaste personerna i världen äger lika mycket som de 3,5 miljarder fattigaste sammanlagt. Det är otroliga siffror. Men så här ser världen ut. Skillnaden mellan fattiga och rika ökar. 7 av 10 personer som bor i länder där den ekonomiska jämlikheten försämrats de senaste 30 åren. Det här är ett av tidens tecken. I andra Timoteus 3:1-5 så står det att det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära. De kommer vara skrytsamma, stolta och så vidare. Egensinniga, högmodiga och ska älska njutning istället för Gud. Så det är ett av tidens tecken. Och Gud kommer att döma de personer som har tagit del utav girighet. I Jakobsbrevet 5 så står det så här. Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er. Er rikedom ska förmultna och era kläder förtäras av mal. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Så det kommer en dom, en upprättelse utav alla orättvisor som har gjorts. Du kanske kan lura skattemyndigheterna eller du kanske kan lura andra människor, men du kan inte lura Gud. Det kommer en upprättelse och Gud kommer att straffa girighet en dag. Jesus sa att det är omöjligt att tjäna både Gud och mammon. Faktum är pengar kan bli som en avgud för oss om vi har den här kärleken till pengar inom oss. Och det har vi alla på ett sätt. Och frågan är bara om vi låter den komma till uttryck eller inte. Men Jesus säger ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Han säger inte det är svårt att tjäna Gud och mammon. Han säger inte att ja, med väldigt stora ansträngningar så kanske det går. Nej, han säger ni kan inte. Det är omöjligt. Antingen så tjänar du Gud eller så tjänar du den här avguden pengar. Många människor för att få pengar så kompromissar de med sina principer. Det som de vet är rätt. De offrar familj, de offrar andra saker. Hälsan. Bara för att kunna få den här avguden. Och det är någonting som Jesus säger. När du lever på det sättet så kan du inte tjäna Gud. Vad är lösningen på det här? Lösningen är någonting som kallas för självuppoffrande givmildhet. Fint ord, eller hur? Självuppoffrande givmildhet. 1 Timoteus kapitel 6, vers 17-18. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Att dela med sig utav sina rikedomar som Gud har gett, det är en välsignelse och det är ett botemedel emot girigheten som Jesus vill ge oss. Ett botemedel mot girigheten. Låt mig förklara lite mer. I Apostlagärningarna 20:35 så säger Paulus så här: I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga. Och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. Så här har vi igen den här principen om att ha självuppoffrande givmildhet. Det är någonting som är saligt. Någonting som kommer att ge en belöning för dig själv, om du så vill. Du kommer att bli lyckligare utav det. För girigheten leder egentligen inte till lycka. Pengar. Om man tänker att man ska finna lycka i pengar så bedrar man sig själv. Det är inte det som kommer göra oss lyckliga. Visst, ett visst mått utav pengar kan behövas för att uppehålla en viss nivå utav lycka. Det som vi behöver. Men utöver en sådan gräns så kommer pengar verkligen inte att leda till lycka. Utan det är lyckligare att ge än att ta eller att få. 5 Mosebok 15, 7-8 säger: Om det finns någon fattig hos dig eller av dina bröder i någon av dina städer i ditt land som Herren din Gud ger dig, skall du inte förhärda ditt hjärta eller tillsluta din hand för din fattige broder, utan villigt, lägg märke till det här, villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Så här har vi igen den här givmildheten, att vara villig att ge och hjälpa där det finns ett behov. Det är därför som Gud har anförtrott oss med pengar. Ordspråksboken 19:17 säger: Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. Ibland kanske vi tycker, men om jag ska ge pengar till andra, om jag ska vara givmild, vad får man tillbaka för det? Faktum är, du lånar ut åt Herren, står det. Och du kommer att få en lön tillbaka. Så om du är en god ekonom, så vill du investera i det som kommer att ge någonting tillbaka. Och det här kommer att ge tillbaka, kanske inte materiellt sett, men åtminstone i lycka, i glädje, i frid och i ett evigt liv. Och andra personers eviga liv, möjligtvis också. Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren. Orsaken till att Gud vill att vi ska vara givmilda är för att utveckla karaktärsdrag hos oss. I Lukas 12:33-34 så står det: Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Lägg märke till det här. Varför vill Gud att vi ska ge till, om vi ger till de fattiga, vad kommer vårt hjärta att vara då? Vad kommer vara för de fattiga? Om vi ger till Guds verk, vad kommer vårt hjärta att vara? Ja, vårt hjärta kommer vara i Guds verk. Gud vet att vi behöver, det som vi ger våra pengar till, det som vi satsar pengar på, det kommer vi också få ett intresse i. Och därför så har Gud gett oss de här råden. Så han är egentligen inte ute efter våra pengar. Vi kan undra, varför vill Gud berätta för mig hur jag ska använda mina pengar? För det första är det inte dina pengar, men vi kommer tillbaka till det senare. Men orsaken till att han vill att vi ska vara givmilda är för att det utvecklar oss och gör oss mer lika Kristus. Här ser vi också att det handlar om kärlek. Första Johannesbrevet 3:17. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Så det är en bra fråga, eller hur? Om jag har möjlighet att hjälpa och jag ser någon lida nöd, men jag stänger mitt hjärta, Guds kärlek kan inte bo där. Och därför behöver vi den här givmildheten för att öppna upp vårt hjärta för Guds kärlek till oss, till andra. Lukas kapitel 21, här ser vi en berättelse där Jesus visar att det handlar inte om summan egentligen, utan det handlar om den självoffrande principen. Hur mycket vi är villiga att offra för Gud. I Lukas 21 så står det så här: Jesus lyfte blicken och såg hur de rika lade sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka lade 2 små kopparmynt i kistan. Då sa han: jag säger er sanningen, den här fattiga änkan gav mer än alla de andra. Alla andra gav av sitt överflöd i offerkistan, men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på. Jesus berömde den här kvinnan, inte för att hennes gåva var mänskligt sett mycket mer värd än de andras gåvor, men för att hon hade rätt hjärta, hon hade rätt attityd i givandet. Så vi ser igen att det handlar om hjärtat. Gud vill inte att vi ska ha girighet i hjärtat, utan han vill att vi ska ha givmildhet och självuppoffring i hjärtat. Låt oss titta på det här med bibliska principer om förvaltarskap. Den första viktiga principen, om vi vill ha en god ekonomi, är att förstå att Gud äger allting. Vi kan undra, vad ska Gud med mina pengar till? Gud behöver inte dina pengar. Gud äger redan dina pengar. Han kan göra vad han vill med dem. Lägg märke till vad som står i Psalm 24, vers 1. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den. Så hur mycket tillhör Herren? Allting. Allt som tillhör den. Och innefattar det även våra pengar? Det gör det. Haggai kapitel 2:9 säger att mig tillhör silvret och mig tillhör guldet, säger Herren Sebaot. Så här så har jag ett kreditkort. Ett bankkort. Står mitt namn på det, men vems kort är det? Nej, det är egentligen inte mitt, eller hur? Det är Guds kort. Så när jag använder det här kortet så måste jag fråga Gud, eller hur? Om hur ska jag använda det här? Ska jag använda det? För om jag använder det på ett felaktigt sätt så kommer Gud hålla mig ansvarig för det. Så det är jätteviktigt att komma ihåg. Gud har han har lånat oss pengar, eller han har anförtrott oss pengar för att vi ska kunna förvalta dem på rätt sätt. Så hur mycket önskar Gud att vi ska vara villiga att ge tillbaka till honom? Lukas 14, vers 33 säger: på samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från hur mycket? Tionde delen, men det står det faktiskt inte. Utan här så står det allt han äger. Det är helt okej. Man skulle kunna tänka att det vore sunt. Men det står: på samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Står det i Lukas 14:33. Wow, det låter ju otroligt mycket. Jesus ber inte oss bara om vissa delar. Inte ens om hälften, utan allting. Är det här verkligen allvar? Menar Jesus att vi ska sälja allt som vi äger? Att vi ska flytta in i ett kloster? Och vad är poängen? Apostlagärningarna, de gjorde så här. Eller i apostlarnas tid så gjorde de så här. Apostlagärningarna 2:45. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde. Wow! De sålde allt vad de ägde, eller hur? Och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Vilken självuppoffring! Skulle du vara villig att sälja allt som du äger och dela ut till de behövande? Men det här är en allvarlig fråga, eller hur? Men vad betyder det att ge allt? Sälja allt man äger? Att lämna allt för Kristus. Lukas kapitel 5, vers 27, berättas om en man som gjorde detta. Det står så här: sedan gick Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sade till honom: följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Så hur mycket lämnade Levi? Allt. Men sen så står det i vers 29 så här: Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem. Och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Vänta nu. Levi hade lämnat allt. Ändå så hade han ett hem kvar. Och han ordnade en fest för de andra. Hade han inte lämnat allt? Vad betyder att lämna allt? Det var en slavdrivare en gång i USA som hade en slav som han inte var speciellt vänlig mot. Och han fick lite dåligt samvete för det här. Speciellt mot slutet av sitt liv. Han märkte att han var gammal. Och han ropar in den här slaven en gång. Han tänkte att jag vill ordna upp saker och ting innan jag dör. Så han sa till den här slaven att: vet du, herr slav, jag vet att jag inte har behandlat dig speciellt bra. Vad kan jag göra för att du ska förlåta mig för det? Slaven tänkte efter ett tag och han sa: jo, du har nog minsann behandlat mig väldigt illa under den här tiden. Men jag ska förlåta dig på ett villkor. Att du kryper upp ur din säng. Du kryper ner på alla fyra till svinstian. Och du rullar dig i gyttjan där. Då ska jag förlåta dig. Och den här mannen blev rasande. Han kastade ut slaven och sa: jag aldrig fått uppleva något så oförskämt av någon i hela mitt liv. Här så kommer jag och ber om ursäkt och det här är tacken jag får. Så gick tiden lite grann. Men hans samvete plågade honom fortfarande över hur han hade behandlat honom. Att han inte hade fått förlåtelse från den här slaven. Han kallade till honom igen och sa: ja, men på riktigt, berätta för mig. Vad ska jag göra för att du ska förlåta mig? Slaven sa att: ja, jag har sagt, du ska krypa ner på alla fyra, ner till svinstian och rulla dig i gyttjan och då lovar jag att förlåta dig. Mannen blev arg igen och skickade ut honom. Sa att det där är hopplöst, jag kan inte göra något åt honom. Nåja, jag får väl dö utan att ha försonat mig med honom. Men hans samvete plågade så hårt så till slut så tänkte han efter. Och han skickade efter honom en sista gång. Slaven stod fast vid sitt ord och sa: ja, jag ska förlåta dig, men du vet vad som gäller. Nu tänkte den här slavdrivaren efter ett tag. Han blev inte arg, för han tänkte att: nå, jag har ju varit väldigt elak mot den här slaven. Och egentligen så förtjänar jag ju det här. Det är ju, om det är det som krävs för att jag ska få hans förlåtelse och få frid, då är jag villig att göra det. Och han kastade av sig täcket och han satte fötterna ur och han sa: okej, jag ska göra det. Började kliva ut och slaven sa: nej, 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 du behöver inte göra det. Jag ville bara se om du var villig. Vet ni, Jesus ber oss att lämna allt. Han kanske inte kommer be dig att sälja ditt hus eller att sälja alla dina ägodelar. Men han ber dig att vara villig att göra det om det skulle behövas. Det är sant förvaltarskap. Martin Luther sa så här: det krävs tre omvändelser. Av hjärtat, sinnelaget och penningpungen. Det är det här som Gud letar efter. Att vi ska vara helt och hållet omvända. Att vi ska vara villiga att lämna allt för honom. I Markus kapitel 10 så läser vi om en man som fick den utmaningen utav Jesus. Jesus såg att den här mannen, han hade problem med girighet. Och i Markus 10:17 så står det så här: när Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa det till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Intressant. Mannen frågar: vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Och Jesus börjar rabbla upp de 10 budorden. Jesus visar att laglydnad är en del utav frälsningsprocessen. Inte för att förtjäna vår frälsning, men för att vi har fått förlåtelsen som en gåva och vi vill lyda honom. Nej, inte just här gör han inte. Han nämner inte heller något utav de första 4 buden. Han nämner inte att... Ja, så han gör ett axplock utav vissa utav buden här. Bra fråga. Men vad ska hända sen då här? Vers 20 så sa mannen: mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Vers 21 så står det: Jesus såg på honom med kärlek och sa det: ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Jesus sätter fingret rakt på den här mannens avgud. Det som du behöver göra är att sälja allt vad du har. Ge till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Och kom och följ mig. Här så fick mannen välja. Vem ska jag tjäna? Jesus eller mammon? Och tyvärr så stod det att vid de orden så mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Han ägde mycket. Och Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord, men Jesus sa än en gång till dem: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa det: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Sen så kommer Petrus och frågar honom: vi har lämnat allt och följt dig. Med andra ord, vad får vi för någonting? Vi har lämnat allt. Och Jesus svarar på den här frågan i vers 29. Jesus sa det: jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få 100-falt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Låter det här som en bra deal? Om den här rike mannen hade offrat allt, sålt allt och gett åt de fattiga, hade han fått igen det han behövde? Det hade han fått. Och mer därtill. Han skulle också fått evigt liv i den kommande tidsåldern. Så var det egentligen en uppoffring utav honom att lämna allt? Om han hade gjort det? Egentligen var det inte det. Utan det handlade om hjärtat, och det var hjärtat som Jesus ville åt. Om vi är villiga att lämna allt för Jesus så kommer vi att få 100-falt igen. Hebreerbrevet 13:5 så står det: lev inte för pengar utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Han har lovat att ta hand om oss. Han säger i Matteus 6:31-33: gör er därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Vilket löfte vi har fått. Och jag har tagit fasta på det här löftet många gånger. Ibland så har jag inte haft ekonomin att gå ihop. Och jag har sagt: Gud, du vet att det är inte min ekonomi, det är din ekonomi. Så hjälp mig att sätta dig först i det här. Och varje gång så har han svarat på det här. Vid ett tillfälle så hade jag varit utan lön i 4 månader. Jag arbetade på ett ställe som var beroende av donationer. Och vi bad, för det var Guds verk som vi gjorde. Och vi sa: Gud, här är ditt verk. Om du vill att det ska fortsätta, låt det gå framåt. Vi knäböjde 3 gånger per dag och bad: Gud, gör ditt mirakel. Och vi såg, saker började hända. Människor började att hjälpa till så att budskapet kunde spridas vidare. Och händelsevis så var det en person som också kom förbi med ett stort släp med massa frysvaror. Och sa att: ja, vill ni ha lite mat? Och vi lastade hela frysen full med det där och det åt vi. Vi åt falafels nästan varje dag. Det var lite enformigt, men vi hade mat på bordet. Det var allt vi behövde. Vi kände att vi gjorde verkligen Guds verk. Och vi hade, vi led ingen nöd. Det finns en viktig princip om man vill kunna ha en god ekonomi också. Och det är någonting som kallas för tionde. Hur många har talat om tionde? Okej. Tionde betyder en tiondel helt enkelt. En tiondel utav det som vi får in har Gud förväntat att man skulle ge tillbaka. Det här var en gammal tradition. Helt ifrån Abrahams tid så står det om att människor gav tionde. Första Mosebok kapitel 14 och 20 så står det att Abraham gav tionde till Melkisedek som var präst i Salem. Så Abraham gav det här tionde till prästen som skulle kunna utföra sin tjänst där. Vi läser också om Jakob i första Mosebok 28 och hans löfte till Gud. Det står så här i vers 20. Jakob gav ett löfte och sade: om Gud är med mig och bevarar mig på denna resa som jag gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus. Och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Det var Jakobs beslut som han gjorde. Faktum är, vi läser i tredje Mosebok 27, sen när Israels folk hade format. Jakob, han blev kallad Israel efter ett tag och han fick en massa barn. Och de fick barn och de fick barnbarn och så vidare. Och det här blev då nationen Israel. Och då instiftade Gud det här som en del av deras gudstjänstform. I den här organiserade församlingen. Tredje Mosebok 27:30 så står det: all tionde av jorden, både av säden på jorden och av trädens frukt, tillhör Herren. Den är helgad åt Herren. Så även om allt tillhör Gud så har han helgat en tiondel av det. Som han förväntar att vi ska ge tillbaka till honom. Och nu hade ju inte kontokort och sånt på den tiden, så därför var det just utav säden och trädens frukt och sånt som de gav tionde direkt utav. Vad användes det här tionde till? Jo, Gud ville att de skulle ta, eller han sa att det tillhör honom, men Gud gav det sen till leviterna, till prästerna. Fjärde Mosebok 18:21 säger: "Se, jag ger åt Levi barn allt tionde i Israel till arvedel. Som lön för den tjänst de utför vid tjänsten vid uppenbarelsetältet." Leviterna, de hade inte någon arvedel. Vi läser här i vers 24: "Ty det tionde som Israels barn offrar som gåva åt Herren ger jag som arvedel åt leviterna. Det är därför jag säger om dem, de ska inte ha någon arvedel bland Israels barn." Så alla andra fick en bit land som de kunde odla på, men leviterna, de fick inte det. Utan de var beroende utav den här tionde gåvorna. Och det skulle de leva på. Varför? Jo, för att de skulle kunna utföra tjänst i uppenbarelsetältet. Och runt om i hela landet. De skulle värna om människors andliga väl och skulle hjälpa dem att undervisa i Bibeln och så vidare. Så, men även leviterna skulle ge tionde. Det var inte bara så att prästerna slapp det här och bara lekfolket skulle göra det. Nej, det var jämställt här i Israel. Fjärde Mosebok 18:26 säger: "Tala till leviterna och säg, när ni av Israels barn tar emot det tionde som jag har bestämt att ni ska få av dem som er arvedel, då ska ni av det ge en gåva åt Herren, ett tionde av tiondena." Så vi ser att det här med tiondet är en sak som handlar om hjärtat också igen. Det handlar inte om pengar, utan det handlar om självuppoffrande givmildhet, eller systematisk givmildhet om du så vill, för att föra Guds verk framåt. Så det är en frivillig gåva som man ger, och det handlar inte bara om lekmännen som sagt, utan även om prästerna som skulle ge detta. När Guds folk försummade det här tiondet så talade Gud ganska starka ordalag till dem. Han sa så här: "Får en människa stjäla från Gud?" Det är från Malaki kapitel 3, vers 8-10. "Ändå stjäl ni ifrån mig." Stöld är en ganska allvarlig sak. Om jag stjäl dina saker, det skulle inte du tycka var speciellt roligt. Men tänk att stjäla från Gud. Och israeliterna blir förskräckta. De säger: "Vad har vi stulit ifrån dig?" Och Gud svarar: "Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl ifrån mig. För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått." Om vi tittar på den här negativa sidan först då, så ser vi att det här är en allvarlig synd faktiskt, att försumma det här tiondet. Och förbannelse hade drabbat dem. Och vet ni, jag tror att det drabbar vår ekonomi. Om vi försummar det här, så kan inte Gud välsigna den ekonomin som vi har. Och vi kommer inte att ha lika stor nytta av de pengarna som vi skulle ha om vi hade Guds välsignelse. Förbannelsen hade drabbat dem. "Ty ni och hela folket stjäl ifrån mig. För in tionde till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren." Det är intressant att Gud utmanar dem att pröva. Om vi kanske undrar, jag har inte råd att ge tionde. Du har ingen aning om hur min ekonomi ser ut. Och det har jag inte. Och det är inte jag som ber er heller. Det är inte en församling som ber er. Men det här är Gud som säger: "Pröva mig. Se om jag inte kommer att öppna himmelens fönster och låta en rik välsignelse strömma ut över er." Jag träffade en person en gång i Norrköping som hade det ganska svårt ekonomiskt. Han hade ett barn och han var ensamstående. Och han jobbade som timvikarie. Hade inte speciellt mycket jobb. Och han kämpade väldigt svårt. Han hade väldigt svårt med ekonomin. Han berättade lite grann om det här. Och jag försökte att uppmuntra honom med att lita på Gud och Guds löften till honom. Och då sa han så här att ja, men det där gäller ju bara för dem som ger tionde. Jag frestade att tänka att nej, men det gäller för alla. Men faktum är att det finns ett villkor här om Gud ska kunna välsigna. Så jag frågar honom, vad är det som hindrar dig då från att pröva Gud, testa det här löftet? Jag berättade om lite egna erfarenheter om när jag hade testat det. Och sen åkte jag hem till Finland igen. Och den här personen, eller jag tänkte inte mer på det, men några veckor senare så kom den här tanken in när jag bad att du borde skicka pengar till den här personen. Jag tänkte, oj ja, det borde jag göra. Och så glömde jag bort det. Kanske ni har fått en liknande tankar någon gång. Men det här vill inte släppa mig, utan 2 dagar senare när jag bad så kom den här tanken igen. Jonathan, du behöver skicka pengar till den här personen. Ja, ah, just det, jag skulle skicka pengar till honom. Ja, det måste jag göra. Och sen glömde jag bort det. 3:e gången kom det här igen. Och då tänkte jag, nej, nu måste jag verkligen göra någonting av det här. Så jag gick och pratade med Hulda, min fru. Och jag sa att jag känner mig manad att jag borde skicka pengar till den här personen. Och jag hade lagt undan en fond. Varje månad så hade jag sparat något som jag kallar för en välgörenhetsfond. Som jag kunde ha till sådana saker. Jag tänkte vi kan ge en del utav det där till den här personen. Och hon satt med Bibeln i handen, för hon hade sin morgonandakt där. Och hon läste där. Hon sa att vilket sammanträffande. För jag läste precis en text i Ordspråksboken som sa att om du ger ditt bröd åt en fattig så kommer du att bli rikligen välsignad. Eller någonting i den stilen. Och vi tänkte, wow, det här är ett sammanträffande från Gud. Så jag skrev till personen och jag sa att Gud befaller oss att skicka pengar till dig. Så vänligen skicka dina kontaktuppgifter så att vi kan lyda honom. Och han ringde tillbaka till mig. Från Sverige till Finland och sa direkt efter när jag skickade det där. Han sa, det här är helt otroligt. Det här är helt otroligt. Jag sa, vad är det som är otroligt? Han sa, du fattar inte. Igår kväll. Så satt jag och funderade på det här med tiondet. Och jag sa, eller direkt vid midnatt så kom lönen in. Och jag sa till Gud att Gud, jag har ingen aning om hur jag ska klara den här månaden. Men jag vill testa ditt löfte. Jag vill se om det fungerar. Och direkt när han fick in pengarna så skickade han tiondet som han hade, inte bara för den månaden men också för det han hade försummat tidigare. Och han sa, Gud, du får ta hand om mig. Visa om ditt löfte fungerar. Dagen efter så får han det här mejlet från mig. Och han sa, hur kan man vara så trög till att våga lita på Gud? Gud tar hand om oss. Han har lovat det. Om vi bara vågar lita på honom. Han har lovat att, han har kanske inte lovat att ge oss allt som vi önskar. Men han har lovat att ge oss allt som vi behöver. Vissa tycker att det här med tiondet, det gäller bara i Gamla testamentet. Men faktum är att det gäller även i Nya testamentet. Matteus 23:23 så finner vi Jesus att när han pratar om det. Han säger, ve er skriftlärda fariseer, ni hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin. Men försummar det som är viktigast i lagen. Rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Så vad säger Jesus om tionde här? Kan han ställa det i perspektiv till det viktigaste? Kärleken, barmhärtigheten och rätten. Och troheten. Men säger han att vi ska försumma tiondet? Det gör han inte, eller hur? Han säger det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Så Jesus egen uppmaning är att det här är en princip som gäller. Även i Nya testamentet. Var ska vi då skicka vårt tionde? Vi läste i Malaki att det stod att vi skulle föra det in i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Alltså i Guds hus. Och vad är då Guds hus? Ja, i Gamla testamentet så var det då templet med deras förrådshus. Det var centrumet för den judiska församlingen. I Nya testamentet så är det den kristna församlingen. Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, säger Paulus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Så om du ska skicka ditt tionde, undra var du ska skicka ditt tionde, så är det till den församling som är sanningens pelare och grundval. Vi tittade på förut hur vi kunde hitta rätt församling och vi insåg att vi måste studera en församlings lära om vi ska kunna veta vilken som är sanningens pelare och grundval. Och det är den som Gud vill att vi ska tillhöra, det är den han också vill att vi ska stödja för att vi ska kunna sprida sanningen, för att vi ska kunna sprida evangeliet. Så har också Herren befallt, står det i första Korinthierbrevet 9:14, att den som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Någon kanske tänker att men jag vill ge mitt tionde någon annanstans. Jag tycker inte om kyrkan utan jag vill ge det till välgörenhet eller något annat som jag tycker jag kan använda pengarna till. Och det är inte vad Gud har sagt i sitt ord. Det finns däremot ett andra tionde i Bibeln, i femte Mosebok 14, som man kan ge till välgörenhet. Så du kan ge två tionden om du så vill. Och det är också någonting som Gud uppmuntrar till att göra. Och jag har försökt det här och börjat göra det. Jag har upplevt en otrolig välsignelse att göra det. Att ge ett andra tionde till något annat ställe. Och ändå har jag inte behövt lida nöd. Vissa människor tänker att bara för att Gud pratar emot girighet och så är pengar onda. Men pengar är inte onda och som vi sa i början, det är kärleken till pengar som är roten till allt ont, inte pengar i sig själv. Pengar kan användas för mycket gott. John Wesley, han uttryckte sig så här en gång i en predikan. Skaffa allt du kan, han pratade om pengar. Skaffa allt du kan, spara allt du kan, ge allt du kan. Nu, han menar inte att vi ska skaffa allt vi kan på orättfärdiga sätt, genom bedrägeri och utpressning och sånt. Men allt som vi med gott samvete kan skaffa, är det bra att skaffa. Spara allt du kan och sedan ge allt du kan. Vissa människor kommer att förbli fattiga oavsett hur mycket pengar de får. För att de kan inte hantera pengar. Eller hur? Det finns sådana situationer. Oavsett hur mycket pengar de får så försvinner det lika fort igen. Så om jag vill hjälpa en sådan person så är det inte bara att ge dem pengar. Utan jag behöver också hjälpa dem att kunna hantera pengar. I Johannes kapitel 6 och 12 så ser vi att Jesus undervisade om sparsamhet och att vara goda förvaltare. Det står, när de var mätta sa han till sina lärjungar, samla ihop de stycken som har blivit över så att inget blir förstört. Tänk, han hade fått fram bröd och fisk från ingenstans. Det hade inte kostat honom någonting. Och han kunde sagt att kasta bara ut det jag kan fixa mer sen. Men nej, han sa samla ihop det så att ingenting förstörs. Det är viktigt att vara ekonomisk. Att försöka låta saker räcka så länge som möjligt. Att ta hand om pengarna på bästa möjliga sätt. John Wesley säger i sin samma predikan. Använd inte något av en så dyrbar gåva bara för att tillfredsställa ögonens lystnad. Till överflödiga och dyrbara kläder och till onödiga smycken. Använd inte något av dem till överdrivna prydnader för era hem. Till onödiga och dyrbara möbler. Till dyrbara tavlor, målningar och förgyllda ting. Använd inte pengar för att tillfredsställa livets fåfänga och för att vinna beröm och beundran bland människor. Så länge det går dig väl kommer människorna att tala väl om dig. Så länge du är klädd i dyrbara kläder, fint linne och lever överdådigt i glädje varje dag kommer många utan tvivel att berömma dig för din utmärkta smak, din givmildhet och gästfrihet. Men köp inte deras gunst så dyrt. Var hellre tillfreds med den ära som kommer från Gud. Så vi kan tänka, jag har inte råd att använda pengar för att hjälpa andra. Men kanske vi kan spara lite mer. Skära ner på vissa onödiga saker som vi använder pengar till. För att kunna använda pengar på bästa möjliga sätt. Jag har den filosofin att vi borde, oavsett hur mycket pengar vi har, så borde vi leva så sparsamt som vi kan. Inom en viss rimlighet förstås. Men det här med att leva, att köpa allt det där lilla extra bara för sakens skull, är ingenting som jag tror är Gud. För Gud vill ha gett oss de här pengarna så att vi kan använda dem för bra saker. Roparnas budskap, vi pratade om dem. Ett av de sakerna som de pratade om var emot fåfänga. De ropade mot smycken och håruppsättningar och guldföremål som folk hade på sig som lyssnade. Roparna var fattiga människor och de ansåg att de rika var orättfärdiga när de smyckade sig. Roparna ropade också att man skulle lämna ifrån sig sina smycken eftersom de var en styggelse. De menade att Bibeln var för en enkel livsstil. Och nog är Bibeln för det. 1 Petrus 3, 3-4 säger att er prydnad ska inte vara något yttre. Konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder. Utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Det som Gud ser är värdefullt och vackert är människornas inre. Så många personer behöver höra det här budskapet. Så många personer tänker att deras yttre är det som gör dem vackra. Men det, Bibeln säger det är vårt inre som gör oss vackra. Och det är någonting som Bibeln lyfter fram. Och vill att vi ska använda pengar på ett bra sätt utan att använda det på onödiga lyxsaker. Andra Korinthierbrevet 9:8 säger så här. Gud har makt att låta all nåd överflöda till er så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Jag tror att om vi sparar så har vi möjlighet att hjälpa på ett annat sätt. Vi behöver inte gå in på det här just nu för vi hinner inte. Men det finns många människor som försöker att bli rika snabbt. Och man spelar på lotterier eller hasardspel eller andra saker på nätet. Poker och andra grejer för att försöka snabbt bli rik. I Ordspråksboken 28 så står det att en pålitlig man får mycket välsignelse. Men den som snabbt vill bli rik blir ej ostraffad. Vet ni, jag tror att Gud är inte i lotteribranschen i den bemärkelsen. Om du försöker att skaffa snabba pengar på det här sättet och säger Gud, låt mig vinna på lotteriet och du går och köper lotter. Det är någonting som Bibeln egentligen talar emot. Att den som snabbt vill bli rik blir ej ostraffad. Det finns också i Ordspråksboken 13:11. Lätt fånget är lätt förgånget. Men den som samlar efterhand får mycket. Så lösningen är att samla efterhand. Att spara kontinuerligt. Och jag skulle vilja utmana dig till att pröva det här. Jag har gjort det till gör det till en princip skulle jag vilja säga. Till att spara någonting varje månad. När du får, vad du nu får för någonting. Även om det bara är 5 euro eller någonting sånt. Försök att göra det till en princip att spara någonting. Sätt in det i ett annat konto som du inte kommer åt så lätt. För att försöka bygga upp ett kapital. Det är en biblisk princip. Det står i andra Thessalonikerbrevet 3:10. När vi var hos er gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller ska äta. Så arbete, det är lösningen på om vi har möjlighet att göra det. Så är det sättet som vi kan komma ur ekonomiska svårigheter om vi hamnat i skuld eller andra sådana saker. istället för att satsa på hasardspel och annat. Jag vet att det är många människor som är fast i det här. De fastnar i det. De tänker att ja, men bara jag vinner en gång till, då ska jag sluta. Men det blir ett beroende som gör att, som är väldigt svårt att bryta. Så jag tror att Gud vill att vi ska hålla oss borta från det här så mycket som möjligt. Bibeln talar också emot, eller den förbjuder inte oss att ta lån. Det gör den inte. Men den säger att det inte är en bra idé. Romarbrevet 13:8 säger: stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Och med dessa saker, om vi kan försöka att undvika lån så mycket som möjligt. Och om du hamnar i det, så finns det råd i Ordspråksboken om vad vi bör göra. Men poängen med det här, jag kan läsa Ordspråksboken 6, det står så här. Min son, har du gått i borgen för din nästa och gett ditt handslag åt en främling, har du blivit snärjd av dina ord och fångad av vad din mun har sagt, gör då så här, min son, för att rädda dig när du hamnar i din nästas våld. Gå och ödmjuka dig och ge honom ingen ro. Unna inte dina ögon någon sömn eller dina ögonlock en blund. Rädda dig som en gasell ur hans grepp och en fågel ur jägarens våld. Gå till myran, du late, se hur han gör och blir vis, står det sen. Så vi kan vädja till personer, men vi kan också försöka att göra allt vi kan för att betala av skulder så fort som möjligt, om vi kan. Poängen med allt det här är inte bara att hjälpa oss att ge goda ekonomiska råd, men det handlar återigen om hjärtats sinnelag. Är vi villiga att ge allt till Kristus? Är vi villiga att till och med lämna vår ekonomi till honom och säga: Herre, jag vill att du ska få kontroll över den biten också. Då vet jag att vi kommer kunna ha frid oavsett vilka finanskriser som drabbar oss, drabbar världen. Oavsett vilka stormar som går runt omkring oss, så har vi ett säkert fäste. Vi kan lita på Guds löften, och där finns det verkligen hopp för vår ekonomi. Finns det någon här idag som skulle vilja säga: jag är villig att lämna min ekonomi till Jesus? Som vill säga: Herre, oavsett vad jag har, allt vad jag har, är jag villig att ge till dig. Herre, se ditt beslut. Om det är din vilja att göra det, så vill jag be dig att räcka upp din hand just nu och visa det för honom och säga: Herre, jag vill göra det. Jag räcker upp min hand för jag vill att Gud ska leda min ekonomi.
Okej,
vi har besök. Amen. Herre, tack för de beslut som har fattat här ikväll. Jag vet, Herre, att du kommer inte att göra oss besvikna. Du har gett oss otroliga löften. Och Herre, förlåt oss om vi har försummat någonting av det som du har fordrat av oss. Men jag ber, Far, att vi ska kunna ära dig i vår ekonomi. Och i det som vi gör också. Jag ber att du ska välsigna oss nu i det att vi går skilda vägar. Att du ska leda oss steg för steg. Och att vi ska kunna vara försäkrade om att du går med oss var vi än är. I Jesu namn jag ber. Amen.